För 210 år sedan så förändrades livet för en man som heter Johan Sjöman. Och han var utbildad präst. Och han valde att göra gemensam sak med Smålands kavalleri. Och reste ut härifrån den 22 juli 1704. Han kom inte att se sin fru igen förrän 17 år senare. Och jag återkommer till hela den saken. Men han drog alltså iväg med Smålands kavalleri. Och han tänkte att nu så har jag min lycka gjord. Och nu ska jag liksom resa upp här i de sociala kretsarna. Det var ju ett steg framåt. Men han följde alltså med Karl den 12:e ut i krig. Och Karl den 12:e var ju väldigt framgångsrik just då. Han hade ju haft det här slaget vid Narva år 1700 och sparkat ryssarna i baken. Och de var livrädda för de svenska dragonerna, de svenska soldaterna. Så de sa att en svensk soldat, han jagar 10 på flykten. Så det var så. Men så snurrade de till det där i de där striderna och for runt i Baltikum och Ryssland och Ukraina fram och tillbaka. Så att inte ens svenska regeringen eller riksdagen eller vad det hette, de visste inte ens vad Karl den 12:e var med sina soldater. Och det var ju inte så, han hade ju nästan 30 000 man med sig. Och det fungerade på det sättet att när de var ute och krigade så fick de ingen sold. De fick alltså ingen lön från staten, utan de skulle plundra sig till vad hela armén behövde. Och det var det så att ryssarna, de hade ju lärt sig att de brände ju marken där de gick fram och brände gårdarna. Så de fann ju inte så mycket. Så att 1709 befinner sig Karl den 12:e med sin armé i södra Ukraina, nuvarande Moldavien, utanför en plats som heter Poltava. Och det har varit en fruktansvärd vinter för alla dessa soldater. Den här fältprästen vid Smålands kavalleri, Johan Sjöman, han skrev en dagbok som jag har här avkopierat. Och det är väldigt intressant läsning. Han skriver där vilket lidande de gick igenom, dessa soldater. Det var en fruktansvärd vinter. Och soldaterna frös ihjäl. Och de stod i kö till fältskären för att få sina händer och fötter avskurna för att inte få kallbrand. Så det var en fruktansvärd situation. Och så kom ju det här eländet, det här slaget mot ryssarna, och ryssarna upptäckte till sin stora glädje att det första anfallet svenskarna gjorde mot de ryska soldaterna så förlorade svenskarna, och då fick ryssarna mod och vind i seglen. Det var nämligen så att de var 55 000 man, ryssarna, och de hade 107 kanoner. Svenskarna hade 4 kanoner, och de var... Det var ungefär drygt 20 000 svenskar, och sen hade de då kosacker som hade gått över från ryssarna till svenskarna. Och när de såg att det barkade hän så stack de all världens väg. Så det där, för du har ju också läst historia, kanske kom ihåg att Karl den 12:e, han var inte med vid slaget, han hade blivit skadad, så han låg i en bår och släpades av 2 hästar. De här hästarna skjuts ihjäl med en kanon, och han får slänga sig upp på en häst och försöker med en värja få sina soldater att få nytt mod och ge sig på ryssarna. Men det gjorde de inte, utan de stack och började retirera, och då retirerade också Karl den 12:e. Han var bara 28 år. Och hade då varit svensk kung i 12 år. Och han drog iväg och flydde över floden, vad heter den? Dnieper eller någonting, du vet. Dnieper. Och han flydde över där med cirka 800 soldater. Och då gällde inte kvinnor och barn först, utan de bara lämnade alltihop. Och de hade för få färger för att få över alla soldater. Så efter 2 dagar där så kapitulerade svenskarna och ryssarna fångade in 18 327 människor som de tog till fångenskap. Och dessa människor då fördes, officerarna fördes till Moskva. 5 000 svenska soldater fördes ut mot kusten där de fick bygga den nya staden Sankt Petersburg. De behandlade de svenska soldaterna som svenskarna gjorde med ryssarna. Som fick bygga, ja, byggde de Visingsborg eller vad heter det. Och, men en stor del av dessa svenskar, de fördes alltså bort i Sibirien till en plats som heter Tobolsk. I Tobolsk är genomsnittstemperaturen året runt, alltså med sommaren och allt inräknat, den ligger på under nollan. Så att det är en väldigt kall plats och en eländig plats. Om du bara får gå dit, skulle du gå dit från Vetlanda så skulle du få gå 390 mil. Och enligt Google Maps så skulle det ta 30 dagar att ta sig dit. Av någon anledning, jag vet inte. Om man räknar cykling eller vad det var. Men 390 mil bort igenom. Och där i situationen i Ryssland. Där får dessa människor försöka klara sig själva så gott de kunde. Och bland de svenska soldaterna fanns också en mängd tyska soldater. För att de var ju på samma sida. Och ryktet om hur eländigt de svenska och tyska soldaterna hade spred sig ner till norra Tyskland. Där det pågick en väckelse. Där pietismen hade påbörjats. Filip Jakob Spener och Johan Arndt. Och där nerifrån kom ju också herrnhutismen med Ludwig von Sinzendorf och hans stora gods som han hade öppnat för alla förföljda kristna. Och så de engagerade sig i dessa soldaters öde i Tobolsk och började skicka litteratur dit. Och de bad för dem och de själavårde dem via brev och så vidare. Så det bryter ut en väckelse i Tobolsk, ibland dessa soldater. Och ganska snart, inom några år, de öppnade skolor för barnen och de höll på. Så ganska snart så har de en församling på mer än 1 000 medlemmar i Tobolsk. Pånyttfödda, helgade, kristna som nu har omvänt sig från sitt soldatliv och bara vill få till ett nytt liv. Många gifte sig med ryska kvinnor och många blev kvar där borta. Men under det att man i Sverige hade en ganska eländig situation. Dels fick man höra hur den svenska hjältekungen hade dratt iväg till Turkiet med 800 man. Och man hade liksom ingen kontakt med den där. Och kungen han hade det ganska bra. Han fick bo i ett slott där han var kompis med den turkiske kejsaren eller något. Och hade det bra. Han kom och stannade där i 6 år. Och, men i Sverige så drabbade den ena katastrofen efter den andra svenska folket. Dels var det detta med kungen. 1710 så lägger ett fartyg till i Stockholms hamn. En sjöman åker till Järva krog och sätter sig och äter. Och efter några timmar så faller han död ner. Och personalen tar hand om den döda kroppen. Det var bara det att mannen hade alltså pest. Och så kom pesten till Stockholm. Och mellan 1710 och 1713 så dog mer än 100 000 människor i Sverige. En tredjedel av Sverige, eller Stockholms befolkning, dog i pesten. Och det finns vittnesbörd om folk som kom och försökte hjälpa människor. Men hela Stockholm var öde. Torgen var tomma. De som var rika, de hade flytt ut på landet. Men de fattiga, de körde dem i stora högar ut till begravningsplatserna. Så det var inte så lätt att vara i Sverige. Och åren gick, det var missväxt och det var svårigheter. Och så kommer vi då till slutet på Karl XII:s period. Och han får ju lämna Turkiet och väljer då att sticka tillbaka en kort vända till Sverige för att sen ge sig ut på ett nytt fälttåg för att nu kväsa norrmännen och deras allierade. Och mycket spännande läsning. Om du ser också hur de fick, de kom inte till med sina skepp för att de här vikarna var avspärrade av Sveriges fiender. Och så då drog de en hel armada av skepp 2 mil över land. Och, men det hjälpte ju inte, utan den 30 november 1718 så blir ju Karl XII skjuten och avlider. Och därmed så avslutas egentligen det svenska stormaktsväldet som hade varit sedan egentligen 1611 då Gustav den andra Adolf. Han, krigarkungen, han kom ju till makten och han drog in Sverige i det 30-åriga kriget. Men själv blev han ju skjuten 1632 i slaget vid Lützen. Och hans dotter Kristina tog över makten i Sverige. Men 1654, ursäkta alla snurr här nu, så blev hon ju katolik och flyttade till Rom och lämnade alltihopa. Och så blev istället hennes kusin Karl den tionde kung i Sverige. Och efter honom så följde då Karl den elfte som byggde upp hela det svenska försvaret. Och sen så kom ju Karl den tolfte 1697. Men så blev det ju fred. Det är så att när Karl den tolfte dog så inträffade någonting i Sverige som kallas för frihetstiden. Alltså då så sa man till Ulrika Elinora, Karl den XII:s syster som fick makten, att vi kräver att din man tar över makten och du får lova oss att aldrig införa enväldet i Sverige igen. Alltså inte mer en kung av Guds nåde som bara bestämmer över allting och skickar folk i krig. Utan det blev så att säga en form av demokrati i Sverige. Och de som styrde kallas för hattar och mössor. Det var liksom... Och detta varade fram till Gustav den tredjes statskupp 1792. När han tog tillbaka enväldet och sen varade det till 1809. Så var det med det. Men när den här freden blev efter Karl den XII så började ju man utväxla fångar. Och ryssar fick åka till Ryssland och svenskar fick återvända till Sverige. Och då började ju de här frälsta pietisterna ifrån Tobolsk i Ryssland återvända till Stockholm. Och i Stockholm hade det då pågått en pietistisk väckelse. Inte minst ibland vissa adelsmän som man inte kunde handskas hur som helst med. Inte minst bland vissa präster som var frälsta. En som heter Erik Tolstadius. Han var väldigt frimodig i Stockholm alltså. Och Nu kommer de här gubbarna hem och en del av dem är också adelsmän, officerare, och de har mycket att säga till dem. Så de börjar liksom propagera för att nu måste vi ha frihet när det gäller religionen. Nu måste vi göra någonting åt det här så att människorna får frihet. Vi har blivit frälsta och vi kommer här med Jesus. Så lät det nog inte riktigt, men jag skulle gjort så. Och i vilket fall så blir det en väldig diskussion i den svenska riksdagen. Och prästerna blir ju vansinniga. De vill ju absolut inte att de ska bli av med makten. Jag menar, hela makten låg ju i att man styrde folket med den lutherska religionen. Man tvingade på dem detta att det är ju kungen, han är av Guds nåde och det är vi som bestämmer hur det ska vara bland folket och allt detta. Men så kom dessa hem och så inträffade någonting som blev en ganska dramatisk händelse som egentligen inte var det. Det var ett bönemöte ute i Sickla i Nacka år 1723. Som där folk samlades och bad till Gud emellan mötena. Ja, de sov över natt och de bad och de sjöng lovsång och salmer och alltihop. Det var bara det att en motståndare råkade komma dit och tittade in i smyg genom fönstret och kallade på alltihopa i Stockholm. Och detta blev nu en sekteristhistoria och det blev väldiga rabalder och det blev en rättegång emot dessa människor. Allt detta mynnade ut i att 1726 så slår de näven i bordet. Och så säger de, här har ni konventikelplakatet. Nu är det slut på friheten för de här sekteristiska kristna som tror att de kan göra vad de vill. Och sen så hade vi konventikelplakat i Sverige i 132 år. Konventikel, det betyder samling. En gruppsamling. Och det stod i de här reglerna då, eller lagen, att man får inte samlas till gudstjänst utanför husandakten. Och i husandakten ingick du och din familj och dina slavar, höll jag på att säga, men drängar och piger. Och de fick vara med, men ingen annan. Så nu hade ju både prästerna och polismyndighet, de hade ju ett väldigt redskap att få slut på detta, denna fria kristenhet. Och detta drabbade då många kristna människor. Därför att det hade ju tänt någonting bland folket. Det tände ett hopp. Man behövde inte längre bara gå och lyssna på en fyllepräst. Eller som bara stod och pratade om potatisodling eller någonting. Och inte visste vad evangelium var. För det var fallet. Det var ett riktigt elände i Sverige alltså. Jag läste något här idag. Oj, 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 oj. Nej men alltså. Det var ett elände i Sverige på den här tiden. Ja, mina folk, de... Jag tänkte jag skulle läsa vad... Ja, det är klart de gjorde. Nej, men jag tänkte jag skulle läsa vad Peter Wieselgren, prästen. Han gjorde sån här... Han var präst i södra Sverige. Och så berättade han så här. Detta var ju på 1820-1830 någon gång. Peter Wieselgrens skildring av tillståndet i den församling i Skåne där han först blev kyrkoherde är säkerligen i rätt hög grad kännetecknande för tiden. Vid Wieselgrens ankomst befanns det att visst inte alla ens kände bokstäverna, än färre kunde läsa och blott ett fåtal förstod vad de läste. En 50-årig dräng. Han hade visserligen hört namnet Jösses, men vem det var det visste han inte. Och Kristus hade han aldrig hört talas om. En annan dräng trodde att det fanns 7 gudar. Upplyst om sitt misstag ändrade han antalet till 8. En bonde frågade som vad Bibeln var för något. Han menade att ja, det är en kar, medan hans hustru undrade, det är det ju inte, det är ju en kvinna, sa hon. Smuts och fattigdom vara allmänt rådande. Böndernas hus var som sanna svinstier, säger Wieselgren. Lasten frodades och satte frukt i talrika brott. På vägarna strök kvinnor tiggade omkring med sina oäkta barn. Värst var det med superiet. I Västerstad var det 66... Av 66 hem så var 60 brännvinsbrännare. I Östraby bodde det 200 familjer och 140 var brännvinsbrännare. Det hände att klockaren låg full i sakristian och han skulle gå upp till prästen på predikstolen med kungörelserna, och att kvinnor i fyllan och villan, dessa kvinnor i fyllan och villan, ställde till slagsmål i kyrkan mitt under predikan. Tyst i häktet. Det sa min morbror jämt. Full tyst i häktet. Ja. Men så var det också väldigt vidskepelse. Så det var ett elände i Sverige. Men det var också väckelse i såna här grupper. Jag pratar om pietistiska väckelser och herrnhutiska grupper. I olika städer så fanns de och samlades. Herrnhutarna klarade sig ganska bra, för de stannade innan Svenska kyrkan. Det är ju det som kallas för brödraförsamlingen idag. Finns ju i Stockholm. De byggde faktiskt en egen kyrkolokal 1760 och har hållit på allt sedan dess. Men de pietistiska prästerna fick det värre. Vi hade olika församlingar som bildades i Stockholm. Gråkoltarna. Det var ett lustigt folk. De gick i gråa dräkter så här och bodde tillsammans. Men nu hade de makt och myndighet. De tog dem och satte dem i fängelse på vatten och bröd. Och i celler utan värme. Så efter 6 år var nästan alla döda. Sen hade vi Mommas hus i Stockholm. Det var en församling. Dess ledare hette Sven Rosén. Sven Rosén, han blev landsförvisad för sin tro. Kom aldrig tillbaka till Sverige. Sen hade vi Skevikarna. De var lite lustiga sådär. Åtminstone det är det man läser då. Sen var de inte så lustiga. Utan de var nog bara härligt frälsta egentligen. Men de blev också fördrivna. Och de drog iväg 61 personer ifrån Sverige och kretsade runt i Europa utan att få någon ro. De var inte välkomna någonstans. Så efter 11 år så kom de tillbaka till Sverige. Då var de bara 20 kvar. Så det var mycket kring detta. Även rika människor fick sitta i fängelse och blev landsförvisade på olika sätt. Men så, vi vet ju hur det kokade i hjärtarna hos människor. Man kan ju inte vara överallt och rota i alla böcker. Men det är ju värt att nämna Vita jungfrun. Som var en ung flicka som fick möta Gud när hon var 8-9 år. Och fick stå till svars inför prästen. Och så småningom när hon var 16 år så började hon vandra omkring och predika. Utgick här nerifrån från Nybro och Kalmartrakten och sen uppåt Östergötland. Och hon predikade överallt. Men när hon var 18 år så blev hon fängslad, slängd i Vadstena hospital, slängd där uppe i klostret och rymde därifrån. Men de tog henne snart igen och så kedjade de fast henne vid en stenmur nere i källaren på Vadstena kloster. Och där sitter hon fastkedjad med ena benet och ena handen. Där sitter hon fastkedjad i mer än 2 år. Och under den här tiden, hon hade haft mycket support av en rik godsägare, en kvinna. Men under dessa år när hon, Helena, satt fängslad, så fick hon liksom ingen hjälp. Hon fick brev. Och jag har en bok hemma där de här breven finns. Alltså kopior på dem finns, och det är en makalös läsning. Alltså det är en förfärlig läsning. Alltså denna, varför är det ingen som hjälper mig? Gud, vad har du tagit vägen? Jesus, vad är du? Och hon lider, och hon får sitta där i 20 år. Sitter 2 år fastfängslad, sen så sitter hon ytterligare 18 år. Kommer ut 1728 och är en människospillra, ett vrak. Och 1828, vad måste det ha varit? Och sen så lever hon ett väldigt fattigt liv, och så hittar man henne död i en snödriva 1854. Staten hade tagit död på ytterligare ett vittne. Men det går inte att stoppa Gud ändå. Det gör ju inte det. Kära gode Gud. Gud är mäktig. Halleluja. Jag måste läsa ett bibelord. Vad är det här? Det är för predikant. Då vill jag läsa vad Nebukadnessar bekände efter han hade fått bli drabbad av Guds vrede. När han hade blivit som ett djur och fått gått och beta, jag vet inte hur länge. Han fick äta gräs som en oxe, står det, till dess 7 tider hade gått fram över dig. Till dess att du har insett att den högste råder över människornas riken och ger dem åt vem han vill. Gud styr människans hjärtan så som vattenbäckar. Och så står det så här. Men när den tiden hade gått, i Daniel 4:31, så lyfte jag Nebukadnessar upp mina ögon till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Då lovade jag den högste. Jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för intet. Han gör vad han vill med himmelens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom, vad är det du gör? Gud har makten. Halleluja. Och det visar sig också i Sverige. Därför att ni har väl alla hört talas om roparrörelsen. Precis som var det Johannes Döparen som sa, om inte vi talar så kommer dessa stenar att ropa. Men mitt i detta Sverige som var så fullt av synd och där prästerna gjorde allt annat än lydde Gud, så började dessa ropande flickor dyka upp i Småland och i Västergötland och ända upp till Närke. Och detta håller på i närmare 5 år. Och jag hittade faktiskt i en bok här ett vittnesbörd. Den här boken är skriven 1963. Och författaren berättar att han tidigare i sitt liv hade möjlighet att tala med en skollärare som hette Sven Gustav Jonasson i Skaftarp i Rydaholms socken. Det vet jag inte var det ligger. Men den här gubben var då 90 år. Och han hade i yngre år deltagit i ropargudstjänster. Nu berättade han för mig ganska detaljerat hur dessa förlöpte. I hans hemby fanns en ung piga som ropade. Ingen visste när anden kom över henne, som Sven Gustav Jonasson uttryckte sig. Men plötsligt kunde det gå ut bud i byn att pigan skulle ropa i en viss gård vid ett angivet klockslag. Då samlades byfolket i den gården. Där satt man i försagd förväntan Ingen sa något. Någon fruktade för vad som nu skulle ske. Ty pigan brukade göra obehagliga avslöjanden. Så kom hon in i rummet, såg nästan skyggt omkring och satte sig sedan på sofflocket. Efter några ögonblick la hon sig ner och så såg man att hon liksom stelnade. Sven Gustav Jonasson trodde inte att hon var vid medvetande när hon började tala. Det var inte den lilla pigans röst man hörde. Det var en ny, stark, betvingande röst som dundrade i stugan. Hon kunde peka på en bondmora och anklaga henne för att hon bar röda strumpeband. Något som på den tiden betecknades som okristlig flärd. Hon kunde dra fram i ljuset oredliga stutaffärer. Eller en häst eller stut. En oxe. Säger du det? Och arvsskiften, otrohet, superi och mycket annat. Sven Gustav Jonasson mindes att hon en gång pekade på en kar i samlingen och skrek ut att han hade ett kvarter brännvin i byxfickan. Hon kunde inte se flaskan med sina ögon, men hon visste i alla fall att den fanns där. Inte heller kunde hon se de röda strumpebanden, men allt tycktes vara uppenbart för henne. Hon fortsatte att ropa i 20 minuter eller så där, och sen tystnade hon med ens. De skräckslagna åhörarna satt tysta och betraktade henne. Efter ett par ryckningar i kroppen reste hon sig tveksamt i sittande ställning, strök sig över pannan och såg trött ut. Stilla och tyst gick hon sin väg. Mäktiga grejer! Märkliga grejer! Det här är ett fenomen som då i Sverige, det var hundratals flickor som drabbades av det här på något sätt. Och en del av dem betedde sig inte så här sansat, utan låg på golvet och skakade. Men de hade, många hade en sån här profetisk tilltal. Alltså Gud talade till svenska folket. Detta väckte uppmärksamhet. Man tog dessa flickor till Ryhov i Jönköping, och doktor Sköldberg, han spärrade in dem och gjorde olika experiment för att liksom få dem att sluta ropa och så här. Och han hade ju all makt till detta, för det var ju att störa ordningen på olika sätt. Men jag tror det var Gud som använde dessa flickor och skakade om Sverige. För vid den här tiden så bullrade och bångade alltså i det svenska samhället kring religionen. Präst efter präst började höja sin röst. 1840 tror jag att Jonas Sandell var här nere. Präst i Fröderyd. Jag tror det var 1840 eller 1850. Men hur som helst, han var ju en av de väckta prästerna. Och han hade ju inspiration från Jakob Otto Hof och från Sellegren. Radikala präster som predikade Guds ord här nere i Småland. Och det står att folk kunde fotvandra 10 mil för att höra en väckt präst. Käre Gud, det fanns hopp, halleluja. Men de fick gå långt en del. Det berättas att det kom folk ända ifrån Närke för att lyssna på Sellegren och de här. Och de skrädde ju inte orden. Och de predikade, de var väldigt logiska en del av de här. Alltså. De sköt skarpt alltså. Och folk blev drabbade i sina hjärtan, omvände sig. Det berättas om en kvinna som vädjade till sin man. Hon stod med sitt ny ganska unga lilla barn i famnen och vädjade till sin man att de skulle gå till prästen för att besöka den här väckta prästen. Och mannen blev vansinnig. Han slängde ut henne ur stugan och sa: du får gå själv och ta med det barnet. Och hon gick och gick och gick hela natten och gick milatals och kommer in för sent i kyrkan. Gudstjänsten var slut. Men jag tror det var Jakob Otterhof. Han stannade till. Och så sa han, det finns en ung kvinna här som har syndanöd. Och hon fick komma fram och bli frälst. Tack gode Gud för den heliga ande och gåvorna. Halleluja. I Jesu namn. Nej, men nu börjar hända grejer i Sverige. 1840 så på 1840-talet så kom de första metodisterna hit, tror jag. Och George Owen, han till och med byggde en kyrka i Stockholm som han sen fick stänga därför han blev utslängd ur landet, fick fly härifrån. Men jag tror det var Rosenius som sen fick ta över den här kyrkan, och genom Rosenius spelade eller EFS så småningom. Har jag fel? Har jag rätt? Jag är rätt. Tack. Och sen så så har vi ju vi har ju baptisterna kom ju 1860-talet. 1853 bildades Jönköpings missionsförening. Den första Lindbergaren var ute och predikade som kolportör och gick runt i stugorna och sålde och predikade. Och jag har deras, så småningom deras kolportörernas reseschema. De hade ett reseschema så här. Under 3 år så besökte de mer än 200 olika platser. Och då är det lista efter lista efter lista man kan följa så här. Och se vad de predikar. Och det var ju inte i kyrkorna, utan det var ju i hemmen, det var i bondstugorna och det var i små kapell. Ja, kapellen var ju nästan inte byggda. Det fanns ju nästan ingen kapellen. Det var ju inte tillåtet. Men så spred sig evangelium. Halleluja! Och så kommer så småningom baptisterna och missionsförbundet. Vi har helgelseförbundet, de var väldigt tidiga också. Och liksom intresset för evangeliet, det bara växte. Halleluja! Och landet började förvandlas. Missionsföreningar, nykterhetsföreningar bara uppstod precis överallt. Och nu var det inte populärt längre med brännvin, utan nu var det populärt liksom med Jesus. Halleluja! Och det spreds överallt och Sverige blev ju bara så förvandlat. Så de här åren mellan 1850 och 1900 så bildades ju alla de här samfundet förutom pingstväckelsen då som kom 1907. Men Sverige blev ju omskakat. Sverige blev ju förvandlat från att ha varit fullständigt försupet. På 1860-talet så hade man stora insamlingar i England för att hjälpa de svältande i norra Sverige. Därför det var missväxt, halva landet svalt. Sverige, kvinnor och barn, de låg döda längs vägarna, ihjälsvultna, ihjälfrusna. Och detta spred sig i Europa. Sverige var ett missionsland. Det var fattigt, det var nedsupet och prästerna var värst. Och trycka ner folket. Men det gick inte att stoppa Gud. Gud är mäktig, halleluja. Han kan göra vad han vill, läste jag. Och det gjorde han. Han tog det som ingenting var i den här världen. Och kära Gud, jag läste ett vittnesbörd som jag knappt vågar berätta. Men det var ju i Jönköping, det var ju lite tidigare. Det var ju en pojke som hette Erland Josefsson, tror han hette. Han gick på skola i Jönköping. Och det berättas att, jag tror det var 1670-någonting. Så på väg upp till gudstjänsten i Kristinakyrkan så rycks han upp av en osynlig hand och ställs på taket. Och predikar en predikan. En botpredikan till Jönköpingsborna som hördes över stora delar av staden. Och prästen som var med, han vittnade om detta. Och detta blev alltså spridigt och omskrivet i Svensk kyrkotidning på den här vägen. Så att det var häftigt. Ja, det kan vi ta. Men det är ju bara så att... Jag tycker att vi har ju alla hört om väckelserna och vi har hört om Kanske böneväckelsen i USA 1857-58. En ung man som heter Jeremia Lamphere. Han blir kallad som att bli ett sista försök till evangelisation i New York. De rev alla gamla byggnader och alla gamla bostäder i centrala New York. Ingen ville bo kvar där längre, utan de gav sig iväg och de flyttade till de nybyggda förstäderna. Men mitt i New York fanns en gammal holländsk kyrka som inte gav upp. Och de anställde en evangelist vid namn Jeremia Lamphere. Han var affärsman. Han hade aldrig varit pastor eller evangelist. Han började knacka dörr. Och detta var 22 juli 1857. Och han började knacka dörr. Och så började han bjuda in till ett bönemöte. Han tänkte att jag ska starta bönemöte. Och han startade onsdagen den 22 september 1857 eller någonting. Och han satte upp en skylt ute på gatan. Och så gick han upp på tredje våningen, satte sig i bönerummet och väntade. Och det skulle vara lunchbön mellan 12 och 1. Det kom ingen förrän 12:30 och då kom 5 personer. Så de bad och var överens om att vi träffas nästa onsdag också. Och nästa onsdag så hade det spritt sig, då kom det 20 stycken. Och så onsdagen därpå så var de 40 stycken. Sen i mitten av oktober så inträffade den första börskraschen i USA:s historia. Och mängder med rika människor blev urfattiga på en enda gång. Mängder med människor blev arbetslösa. Och detta var liksom som en utlösande faktor. Plötsligt började människor komma på bön. Bara några veckor senare så hade man folk i 3 våningar på de här bönemötena. Det spred sig från plats till plats. Och det blev liksom en grej där. Så småningom tiotusentals samlades till bön. Hundratusentals samlades till bön. Mellan 1857 och 1858 spred sig den här böneväckelsen. Och människor blev frälsta. 1 miljon människor blev frälsta i USA på 1 år. Hur kom det sig? Därför Gud är Gud. Han kan göra vad han vill. Vi tycker det är eländigt i Sverige och världen just nu. Men jag undrar om inte det var värre på 1800-talet. Gud kunde göra det. Jag tror han kan göra det idag. Och han gör det som svar på bön. Jag ska till sist bara ta tanterna med. 2 tanter som hade med Gud att göra. De bodde på en ö utanför norra Skottland, på en ö som heter Lewis i yttre Hebriderna, i en liten stad som heter Banvas. Och dessa tanter, de var bönemänniskor. Den ena heter Polly, hon var blind, hon var 82 år, och Peggy, hon var 84 år. Och de fick ett besök av Gud. De blir besökta av en ängel. De blir besökta av den helige ande. Och Gud talade till dem att Gud ska komma till en väckelse till den här ön. Men du måste samla bedjarna. Så hon kallade till sig sin pastor och sa till honom detta. Och han lyssnade. Det är bra när pastorn lyssnar ibland. Och han lyssnade och de började samlas. Bedjare och pastorer började samlas i en lada på utanför Banvas. Och de bad varje dag i 3 månader. Och så fick en av tanterna ett nytt tilltal. Ni ska kalla en predikant ifrån Skottland. Och det är så att på ön Lewis har man en väldigt konstig dialekt. Och där kunde inte vem som helst komma och predika. Det måste vara någon som pratade den här konstiga dialekten. Och så de skickade en man som skulle leta rätt på någon i norra Skottland. Skottland, vi var precis i Skottland, David och jag och Maria. Så vi har åkt på de där vägarna lite. Men hur som helst så fann de i vilket fall en man som studerade, en ung predikant som studerade i Edinburgh. Och de frågade honom om han kunde tänka sig komma och predika 10 dagar. När han så småningom kommer med färjan ut till ön Lewis, så står de här pastorerna som hade bett, de står där och väntar på honom. Och det första de frågar Mr. Duncan Campbell är: Mr. Duncan Campbell, are you a man of God? Mr. Duncan, är du en gudsman? Och han blir liksom ställd och så säger han, jag vet åtminstone att jag fruktar Gud, sa han. De tog honom direkt till ett möte. Och där var samlade 300 personer. Och det var ett härligt möte. Och han predikade och sen så avslutade han med att läsa välsignelsen över folket. Och så skulle de upplösa, han skulle gå ut i kyrkan. Då faller en man på knä och ropar till Gud. Högljutt ropar till Gud. Vad är det här, Gud? Du har ju lovat oss att sända elden, att sända väckelsen. Du har ju lovat oss, Gud. Vad menar du? Och han blir omskakad och så. Men han går ut och när han öppnar dörren så står smeden ifrån staden med tårar i ögonen och så säger han: Mr. Duncan Campbell, God has answered all our prayers. Och så står det 600 personer utanför kyrkan som har på olika platser bara blivit berörda om någon övernaturlig anledning. 100 personer av dem var på en dans. Men de stängde ner musiken och bara kände, vi ska gå till kyrkan. Och de kom inte in i kyrkan, de stod utanför. Och så får han öppna kyrkdörren och de väller in och det börjar ett nytt möte. Och så ska de avsluta 4 på natten. Då kommer en ny människa och säger att det samlade flera 100 personer på ett annat ställe. Och han får resa dit. Och jag har skrivit ut Duncan Campbells egen berättelse. Revival in the Hebrides by Duncan Campbell. Det här han berättar, talade han på en bibelskola i Edinburgh 1968 och berättar om vad han har varit med om. Och berättar om vad verklig väckelse är för något. Han börjar med att säga till dem, jag vet vad väckelse är. Det är inte att vi talar inte om några crusades eller speciella ansträngningar eller organisationer för att samla folk. Väckelse, sa han, det är en väldig skillnad från evangelisation. Väckelse är när plötsligt samhället får sitt samvete öppnat för Gud och för Guds ord. Och det är ingenting som människor kan skapa. Men tydligen så kan Gud skapa det. Duncan Campbell, han blev kvar på Hebriderna i närmare 3 år. Han skulle vara där 10 dagar. Första veckan pågick de här mötena konstant. Och sen så spred det sig ut till många andra öar där. Och detta förvandlade hela det sociala livet på de här öarna, yttre Hebriderna. Men jag har läst väldigt många såna här historier. Och det är underbart att läsa. Men tänk om man skulle få vara med. Jag har varit med i småväckelse, det har vi nog alla. Liksom. En väckelse kan ju vara en helg faktiskt. Att människor blir berörda på ett speciellt sätt. Och sen så kanske vi själva försöker och vi organiserar det, vi fortsätter nu och möter, och så blir det pannkaka alltihop. Det blir ingen, det kanske bara var en rörelse. Men och Gud går ju fram idag så starkt på olika platser. Och jag är så imponerad av att ni i församlingen här har börjat att satsa så starkt i bön alltså. Och det kommer ju att bära resultat. Det är inget snack om det alltså. Det är jag övertygad om. När vi kom som pastorspar till Sävsjö så hade man haft morgonbön i församlingarna där i årtionden. Fem dagar i veckan. Man gick från kyrka till kyrka, hade bön mellan klockan 6 och klockan 7. Och det fortsatte vi med när vi kom dit. Men det var en sån atmosfär. Det var så lätt. Det var så lätt liksom att samla folk. Det var liksom, det bara fanns där. Det var som en laddning. Och då på 1,5 år där fick vi ju döpa 25 ungdomar som var färdiga för att skördas. Va? Så det var en ungdomskör där sen. När vi drog iväg därifrån. Och det var underbart. Men det var ju mycket kamp. Och det är mycket kamp kring allting som har med väckelse att göra. Men käre Gud. Vi ska ta och bedja lite. Ja, jag tror på det här. Ja, vi böjer oss inför Herren. Och vi tackar dig Fader i himmelen Herre för att du har gett oss väldigt mycket. Du har gett oss stor nåd, Herre. Herre, att vi får befinna oss bland den skaran som faktiskt har nåtts av evangeliet. Herre, vi är väldigt tacksamma för det, Fader. Och vi prisar dig för du har också öppnat våra hjärtan så att vi har tagit emot nåden ifrån himlen, Herre. Och den heliga ande, vi tackar dig för att vi får bara hämta mer och mer kraft från dig, gode Gud. Herre, nu tackar vi dig, Fader, för det som har varit, gode Gud, tillbaka. Dina gärningar är fantastiska och det är fantastiskt vad du gör på olika platser idag. Herre, mycket mer än vi har sett och förstår, även i Sverige gör du många saker. Och vi prisar dig, gode Gud, för att det är skördetid. Herre, nu sträcker vi våra hjärtan mot dig. Herre, att vi ska få bli väckta, gode Gud. Herre, att vi ska vara fyllda med förväntan, med nådens och bönens ande, Herre. Att vi ska vara gripna, kristna, gode Gud. Herre, som också vill betala priset för sanningen, gode Gud. Ja, Herre, vi böjer oss inför dig. Halleluja. Jesu namn.
Live inside of me.
Tack, Jesus.